välkommen till ett litet specialavsnitt av Schlagerfesten. Jag som heter Elin.
Och jag som heter Anders.
Vi är här för att ta en tripp längs minnenas allé, kan man säga, inom ett visst specifikt ämne.
Du har ju varit lite kreativ och funderat på vad kan vi prata om nu i det här döläget som uppstår från presskonferensen tills dess att tävlingen drar igång.
Ja, och något finns det alltid att nörda ner sig i.
Så är det ju.
Förutom att vi gör den här podden och har gjort det i snart 10 år, Anders, eller går in på vårt 10:e år, så har vi ju faktiskt också sociala medier.
Ja, i alla fall igen. Vi finns på TikTok, ja. Mindre aktiva, men vi finns framförallt på Instagram, där heter vi också Schlagerfesten.
Ja, och jag försöker ladda upp så mycket jag kan, och man har ju ett annat heltidsjobb också, men nu har jag ändå börjat få till lite roliga videos så man kan följa podden och... Vi ska bli bättre under Mello 2025 nu. Då jävlar, Anders. Så följ oss.
Jag försöker posta lite nyheter från Eurovision-världen. När det kommer, om något bidrag blir klart eller om det sker något spännande inom EBU eller liksom något sånt där. Så att man får en liten sån kanal för att ja, men det här händer snabbt. Snabbt och enkelt. Men ja, vi ska försöka bli så duktiga vi bara kan på detta. Men det finns där. Följ oss. Schlagerfesten heter vi.
Tack!
Men en liten nyhet bara som jag måste få flika in.
Innan vignetten, eller vill du vänta?
Nej, men jag tar den gärna innan vignetten, ja. Tror jag. Alltså, att vi hade rätt med Edvard och Selén och Daniel Ren som manusförfattare till Edvin och Kejo.
Det är helt otroligt.
Ja, men det var roligt.
Allt för att du träffade honom på bussen.
Ja, precis. Jag ska inte säga att jag var jättechockad, för jag förstod väl att det var det som det handlade om. Men ja, då fick vi det bekräftat i alla fall. Vi vet vad vi snackar om. Nu kan du försöka vignetten.
Ja, det är Elin och Anders som är här. Vi har ju gjort podd i 10 år snart. Det blir 10:e året vi kliver in i. Och runt på turnén. Men så är det den här tråkiga perioden. Efter presskonferens, jul och nyår och allt det här. Vad ska vi prata om då?
Ja, och eftersom väldigt få människor, mig själv inkluderat, är intresserade av till exempel den albanska finalen som sker dagarna före jul, så får vi hitta något annat att prata om. Montenegro har också haft sin final till exempel, sen vinnaren drog sig tillbaka.
Jaha, vilket antiklimax.
Ja, så de kommer att skicka 2:an istället.
Ja, det Nina, var så enkelt.
Med låten Dobrodošli.
Ja,
men det var inte det vi skulle prata om.
Nej, det vi ska prata om är en resa längs minnenas allé. Lite extra roligt när vi ju faktiskt har gjort det här nu då, jubileumssäsong nästa år. Vi ska prata om bidragen som ingen såg komma, kan man kalla det så?
Ja, men det tycker jag är en bra rubrik.
Ja, bidragen som ingen såg komma på förhand. I år står vi ju här med John Lundvik och Måns Zelmerlöw. Högst troligt så vinner någon av dem.
Ja, oddslistan har förändrat sig lite grann. Scarlett har faktiskt gått om John. Så att Scarlett är nu på andra plats. Men på oddslistan så är Måns överlägsen favorit. Han är mycket större favorit än vad Loreen till exempel var 2023.
Ja, du ser. Varje år så finns det ju en sån där vinnare. Men så ibland så händer någonting när ett bidrag ses för första gången.
Ja, och den första som vi tänkte prata om, det är 2016. Det är vårt första år på turné.
Det är det.
Och då var vi unga.
Då var vi unga, och Oscar Sia var väl ändå den som stod som det namnet det året. Han skulle komma med sin Human, som var skriven av Victor Tell och Maria Smith. Och han hade ett fantastiskt nummer med mest kameraklipp någonsin. Allting var så rätt i tiden för Oscar här. Och Molly Sandén
var ju också ett väldigt, väldigt stort namn. Att hon skulle komma tillbaka till tävlingen och med en låt skriven av dåvarande pojkvännen, Danny Saucedo.
Jajamän.
Med Universe. Så det var väl här vi rörde oss. Molly var hon som fick den sista startnumret i den sista deltävlingen. Vilket ju, ja, som sagt, det är den man väntar på.
Ja, Universe.
Men någonting hände ju där uppe i Gävle.
Ja, deltävling.
Där Molly skulle tävla.
Exakt, för det var inte Molly som fick den respons som hon skulle få. Utan det var någon annan som fick. Dessutom var det nästan snarare platt fall för Molly. Det var inte alls imponerande.
Nej, man hade väldigt, väldigt höga förväntningar och förhoppningar. Och det infriades väl inte riktigt. Men det här genrepet minns jag väldigt väl. Trots att det snart är 10 år sedan. Men Vi ska alltså säga repetitionerna som hade varit innan. Då hade ju den då 16-årige Frans, för det är honom vi pratar om.
Ifall någon inte fattade det.
Trulat runt på scenen och han stod på fel plats och han tittade åt fel håll.
Mumlade nästan.
Ja, glömde lite text. Kameror var inte att tänka på och försöka titta in, utan det var ju att få honom på rätt plats överhuvudtaget på scenen. Och det såg ut som, oj, hur ska det bli? Ja. Liksom, ska den här lilla stackaren, för han var ju känd då för Zlatan-låten 10 år tidigare. Oj, ska det här bli hans liksom stora return? Och bara, oj, det kan bli jättepinsamt.
Ja.
Och sen på genrepet, det dröjde liksom 8 takter in i låten. Mm. Sen stod hela arenan upp och klappade i takt. Ja. Och där har jag aldrig varit med om vare sig före eller efter.
Jag får påsud när du säger det.
Men jag har aldrig upplevt något sånt. Jag satt bara och tittade mig runt omkring och bara, vad är det som händer? Ja. Och då, jag var fullständigt övertygad redan då om att han vinner. Det här kommer inte gå att slå.
Och vet du, det sa du faktiskt redan 2016 när vi pratade om finalen. Det gjorde vi då ihop med vår dåvarande poddkollega David och med Erik Linder och Timotej Bodil. Melodi nummer 10.
Jag tycker att det jag tycker om den där. Jag tycker också det är kul att det kommer en låt som är helt som bara bryter av. Och den är liksom tillbaka, laid back, chill och känns väldigt modern på något sätt. Och med den här lilla reggaetonen. Man märker att han inte har stått på de här stora scenerna hela sitt liv. Sen har han inte haft så långt liv än. Men det är ändå, det är någonting som gör att jag inte kommer göra mig ett högt betyg. Jag vet inte varför. Därmed ger jag honom mitt betyg. 5. Nej, 4. 4.
4.
Ja, 4.
Ja, men det här är ett bevis på att man inte behöver ha de här katapulterna och konfetti och ljusshow och allt vad det är. Liksom. Utan han höll ganska enkelt. Men då tycker jag också att det gäller att man ger ganska mycket av sig själv. Återigen. Så att jag tycker inte riktigt att han lever upp till det. Men han, det är faktiskt en svinbra låt. Och han sjunger jättebra. Jo, men just här, precis. Alltså, i början av låten, då kände jag så här, stackars liten, kommer han klara det här? Lite så. Men sen när han släppte mixtativet och gick runt lite, då börjar man känna så här, men det här är lite hans grej. Där kan han faktiskt vinna på att han är lite liten pojke liksom, som springer runt där. Och det funkar ju uppenbarligen. Så att, ja, men nu efteråt tycker jag att det är riktigt charmigt. Så av mig har han faktiskt fått en 10.
Jag tycker också att låten är svinigt bra. Men jag, nu ska jag låta Anders komma till tals igen. Jag har hört rykten om att det här med att han ska verka lite blyg och lite nybörjare och lite dålig på att ta kameror och sånt, att det ska ha varit någonting som är planterat där för att det ska vara den feelingen.
Det är liksom själva koreografin, som jag har förstått det, som är på det sättet. Mm-hmm. Så att jag tror att han även i Friends kommer att ha exakt samma typ av uppträdande, att han är väldigt osäker i början, missar lite kameror, vet precis vilka kameror som är viktiga när han ska le, titta in i kameran och visa sina smilgropar för att sen på något vis hitta hem, hitta rätt och få publiken att gå igång. Så har jag förstått det, att det här är liksom koreografin som han har.
Fyniskt.
Ja.
Mycket, men det funkar
smart
ju.
Smart som in i bomben, får man ändå säga. Mitt poäng lite snabbt då, 9.
Ja, jag var ju med er andra här i Gävle när det här hände med stort H.
Ja.
Det tog 4 takter in i första versen och hela publiken mer eller mindre stod upp och klappade i takt. Och jag har aldrig varit med om någonting sånt live på Melodifestivalen förut. Och när vi får en sån hit i Melodifestivalen, då ska den vinna. så enkelt är det, annars tappar vi trovärdighet för telefonröster. Och att folk ska få vara med och bestämma. Sen är det naturligtvis också så, det här är min absoluta favorit i år. Jag har lyssnat på den här låten så mycket att det nästan är skadligt. Det kan gå liksom 20 minuter, sen bara, nej, men nu måste jag lyssna på Frans. Och så får jag liksom gå tillbaka. Så att det här är min klockrena 12. Det finns ingen...
Två. Det här är otrolig
vändning. Bara kolla att vi var med där. Ja. Det är min klara 12.
Klara 12.
Jag förstår inte hypen.
Oj. Det blir ett slagsmål.
Nej, men jag förstår varför folk tycker om det och tycker om honom. It doesn't do very much for me.
Nej.
Det får min 6.
Ja, Anders, känner du fortfarande så där att du kan behöva... Nu måste jag lyssna på Frans igen.
Nej, så är det väl inte. Men den är fortfarande med faktiskt på några så här spellistor jag har vid väldigt specifika tillfällen. Så här långresa på tåg och såna här grejer. Uh-huh. Då finns den med. Det är fortfarande ett väldigt, väldigt kärt minne, den där låten. Jag tycker att den är väldigt bra. Men jag minns också att det var en låt som delade folk väldigt, väldigt mycket. Alltså vi var en del som gick igång i 140 liksom, på den och verkligen inte fick nog. Och sen så satt det en, och det kanske till och med var en majoritet, som satt och tittade på oss och bara, vad fan är det ni ser? Vad är det ni hör?
Ja, men och lite så är det ju här när vi lyssnar på det här. Erik Linder och David inte superimponerade, medan Bodil och du är all over the place och jag landar på en nia ändå. Jag trodde faktiskt att jag tyckte sämre om den. Jag drogs väl med.
Ja, nej, men det var som sagt, den här slog ju Spotify-rekord dagen efter finalen. Det var alltså då den mest strömmade låten på en dag någonsin i Sverige med 679 000 strömmar. Och för att sätta det i relation till någonting för de som inte har koll på sånt, Wham, som just nu ligger etta på Spotify då, naturligtvis eftersom det är juletider,
yes,
den strömmades i lördags på ungefär 260 000. Så att trots att det liksom är adventsmys och juletider och sådär, så var liksom Frans nästan tre gånger så mycket på en och samma dag.
Men det var ju du, Anders. Det var ju du som lyssnade på den var 20 minut.
Ja, det räcker ju tyvärr inte för flera hundratusen, så långa är inte dygnen. Nej, men sen ska jag ha Spotify-rekordet faktiskt slagits av Avicii i samband med hans tragiska bortgång.
Ja, jag förstår.
Så. Mm. Men ja...
Minns du vad vi sa? Vi har ju tyvärr tappat några av de här avsnitten från så långt tillbaka. Minns du vad vi sa vid artistsläpp och låtsläpp om den här? Eller lät vi den bara fladdra förbi?
Alltså mitt intryck av låten var alltid från det att jag hörde den första gången att det här är en väldigt, väldigt bra låt.
Ja, men jag tänker innan låten. Du vet, det där artistsläppet.
Då hade vi knappt träffats, du och jag.
Det är sant, men minns du vad du tänkte?
Jo, men det minns jag, för jag kommer ihåg att det var spekulationer, det var väl Aftonbladet också, gissar jag, som så hade fått liksom nys om att någonting med Zlatan, ungefär, och då var det väl Frans, helt enkelt. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte var ett väldigt kul namn, att det var såhär, men det är väl, om han har fyllt 16 nu och vill... Absolut, det är väl jättebra. Sen minns jag också att det här, och jag minns inte vilken mer låt, men det var ytterligare en låt vars 30 sekunders klipp läckte några veckor
just
innan.
Just det!
Och sen togs det där bort ganska snabbt, men jag kommer ihåg att jag gick och nynnade på den här refrängen redan på deltävlingen i Norrköping, som jag tror var det vecka 2 eller 3.
Ja, det var Oscar Schia i alla fall, det minns jag, för han simmade med delfiner och grejer.
Precis, så att jag kommer ihåg att den hade liksom läckt och den hade jag sparat ner. Så att den här 30-sekundersklippet lyssnade jag liksom om igen på redan innan. Så att, men jag var Team Frans hela vägen, men den fick ju, som sagt, jag trodde att jag var ganska ensam om det. Och jag trodde inte alls att den skulle få det breda mottagandet liksom. Men man kan ju också, när man tittar tillbaka på det nu, så kan man ju se exakt vilken bildruta han vinner Melodifestivalen. Och det är ju när han hittar kameran mot slutet, ler in och liksom blinkar lite. Det är exakt det ögonblicket som han vann Melodifestivalen i. Och det gjorde han redan i deltävlingen i Gävle.
Jag var gåshud igen. Det är underbart. Fantastiskt. Vet du någonting, du som ändå pratar med folk och känner folk lite inom tävling och så här också, vad säger de om det här oväntade? Var det...
Nej, jag tror att det var genuint oväntat, för det var ju Christer Björkman som var tävlingsgeneral då. Jag tror att det här var, som sagt, man såg det som en bra låt, en utmanare, ett kul namn, men att det faktiskt skulle liksom bli en sån megahit. Och det tror jag inte. Jag tror att den här dessutom blev årets mest spelade låt i tysk radio. Och jag vill också minnas att den har vunnit polska Chopot-festivalen. Och nu får alla polacker ursäkta att jag inte vet hur det uttalas. Men det är en jättegammal musikfestival. Bröderna Herreys vann den på 80-talet, till exempel. Och den vann den. Så att, och vi ska inte glömma bort heller liksom det som hände sen i Globen då i Eurovision, att den kom faktiskt femma. Och som värdland att komma femma, det är inte många som har varit i närheten av det.
Nej, det får man säga. Kudos i Frans, som vi ju då tyvärr inte får se i Melodifestivalen 2025.
Här vet vi inte riktigt vad som hände. Vi spekulerade ju om honom därför att vi vet att det letades låtar.
Ja.
Men sen vet vi inte riktigt om det är så att man inte hittade någonting eller om han ångrade sig ja. Eller om det var helt enkelt så att SVT inte tyckte att det riktigt höll måttet.
Det jag har hört är ju just det där att det finns en demo, det finns en låt. Han fick vara med om han ville, men att det lite var han som ångrade sig och inte ville. Sen är det här bara rykten, så jag har ingen aning om det stämmer. Men det är vad jag har hört. Det är därför man var så säker på att han var klar. För att han var det.
Mm.
Men sen backade.
Det här var ju också lite speciellt därför att det var den första finalen när vi hade app.
Just
appen
det.
Introducerades 2015, men den kraschade ju i finalen
just
2015.
Det.
Så att det här var första finalen och det var också första gången då som man såg det här när alla kan rösta på alla låtar, hur mycket ja. Som helst, hur utsmetat resultatet därmed blir. För då tyckte vi att oj, det var ändå ganska jämnt. För att om du kommer ihåg efter ja. Juryomröstningen så ledde jag, ska jag säga, med ja. En poäng.
Ja.
Och sen i tittaromröstningen så fick Frans 68 poäng medan Oscar fick 43. Och då var vi lite sådär, ja det var ändå inte så jättemånga poäng det skilde. Det var nära liksom.
Ja, verkligen.
Sen insåg vi ju att den här skillnaden i poäng, den uppstod ju inte på flera år. De var ju inte i närheten
nej.
Av en sån
nej.
Skillnad.
Nej.
Så att med det liksom in mind, han fick 14,4% av rösterna mot Oscar som fick 9,1.
Ja, det
så var det en landslide.
Ja.
Men det visste vi inte då.
Nej.
Det visste vi först flera år senare.
Åh, herregud. Frans och If I Were Sorry är ju också den enda Melodifestivalvinnaren som har vunnit en Grammis för årets låt.
Nej. Jo, Melovinnaren,
ja,
du har rätt. Jag
exakt.
Ber om ursäkt.
Det vackraste vann ju, men hon ja. Vann ju inte.
Nej.
Nej. Du, ska vi släppa 2016 även om jag skulle kunna prata om det hur länge som helst?
Ja, vi flyttar framåt lite tiden.
Det gör vi. Och nu ska vi lyssna på när det kan vara så att två Mello-reportrar har helt fel.
Nästa låt på listan, Hold Me Closer, Cornelia Jakobsdotter Samuelsson, som jag tror har ett coolt artistnamn nu som jag missade.
Cornelia Jakobs.
Mest känd för då att vara The Puddle-sångaren, Jakob Samuelssons dotter. Men hon har ju själv tävlat i Mello två gånger i gruppen Love Generation.
Det har hon. Hold Me Closer är skriven av Isa Molin, David Sandén och Cornelia själv. Isa Molin skrev ju Lisa Ajax Torn. Nu är vi där igen med kändisbarn då, för hon är ju även då dotter till den mästarnas mästare i mellolåtskrivande Bobby Ljunggren.
Precis.
Så att det här är ju gott. Isa är också en av Sveriges bästa kvinnliga producenter.
Mm.
Och det gillar ju vi.
Det gör vi. Jag måste nog ändå tyvärr säga, jag kanske inte är jättepepp på detta.
Nej. Jag har ingen aning om vilken genre det är hon kommer ge sig på. Och jag kan inte få ut av låtskrivarna heller, därför Isa skriver allt från pop till rock till ballader.
Ja.
Så det går liksom inte att gissa. David Sandén vet jag ingenting om än. Det kommer vi såklart veta mer om när det närmar sig.
Men precis. Nej, men, jag vet liksom ingenting, men jag har heller inte hört något buzz om det här. Eller
nej,
att någon pratar om. Och då klart, då kanske man inte blir jättepepp.
Det roligaste hittills med det är ju att det var Danny som var med i presentationsvideon istället för Cornelia själv.
Vilket faktiskt var roligt på riktigt.
Det var faktiskt fantastiskt. Har ni inte sett det? Det ligger ju på Melodifestivalens egna Instagram. Anders, 2022.
Ja, jag minns ju att det här var ju så här, jag älskade ju Love Generation naturligtvis
på
den tiden. Så att när jag först såg namnet Cornelia Jakobs, eller Jakobsdotter Samuelsson som hon ju då hette, så var det så här, kul!
Ja.
Och sen lyssnade jag på musiken hon hade släppt som solartist och kände att, mindre kul.
Det var inte min påse.
Nej, det var inte riktigt det jag liksom gick igång på. Men där hade jag ju fel. Men jag ska också säga det, jag var ju inte ensam om det. Jag gick tillbaka och kollade nu inför det här avsnittet på gamla oddslistor och sådär.
Mm.
Hon gick in på en 18:e plats på oddslistan.
Nej,
av 28 bidrag. Två dagar senare, då hade hon ramlat ner till 20:e. Och där låg hon hela vägen fram tills dess att låtklippet släpptes. Och då sprang hon upp i topp.
Ah.
Och det skedde liksom, den förflyttningen skeddes på 2-3 dagar. Från den 20:e plats upp till första platsen som hon ju sen behöll.
Ah. Ska vi lyssna lite mer på vad vi sa när vi skulle sen presentera avsnittet. När vi hade gjort lite mer djupdykningar. Vågar du det?
Ja.
Det är jobbigt.
Ah.
Cornelia Jakobs. Eller Jakobs. Jag är lite osäker på om det ska vara. Jag tror att det är Jakobs. För kommer det inte från att hon döpt sig själv till Jakobs dotter.
heter på grund av att hon är Jakobs dotter. För då borde det vara Cornelia Jakobs.
Ja, eller om hon vill vara cool då, som sagt, på engelska och kallar det för Cornelia Jakobs. Jag vet faktiskt inte. Men det är också stavat med K, så att det antyder väl ett svenskt uttal, kan man gissa.
Ja, låten heter Hold Me Closer. Och det är alltså en tjej som varit med i Melodifestivalen 2 gånger tidigare med bandet Love Generation, visst är det så?
Correct.
Och även dotter då till en gammal deltagare, en poodlesångare som heter just Jakob Samuelsson, va?
Ja, helt korrekt.
Mm. Titta vad jag kan, Anders.
Ja, det är bra, ser du, helt utan research här.
Och Cornelia har ju släppt en del musik på egen hand, men är den bra?
Jag har ju lyssnat igenom det lite grann. 9 singlar, allt som allt är det hon har släppt. Det är, skulle jag säga, hon beskriver det också själv, som filmiskt och organiskt.
Och det här med organiskt
ju,
alltså.
Ja, ni vet ju, ni som har lyssnat på den här podden i några säsonger, att när någon säger att musiken är organisk, då drar jag öronen lite grann åt mig. För då brukar det sällan ramla ner rätt hos mig.
Nej.
För då tycker jag att det oftast istället låter bara pretentiös och konstigt. Jag vill kunna sjunga med i låtar liksom. Jag vill inte alls vara massa påhittade ackordväxlingar som jag aldrig hört förut, som musiker är jätteintresserade av. Så att det är mycket balladigt, kan man säga. En av låtarna till exempel har faktiskt blivit en trailer soundtrack till HBO-serien Bear Town. Det kan vara lite roligt att veta. Vi får väl gissa då att om hon nu har släppt 9 låtar som ändå har gått väldigt tydligt i samma riktning, så kommer ju inte det här gå åt ett helt annat håll, utan det kommer förmodligen att vara åt det här hållet. Och då är det inte min påse, helt enkelt.
Nej.
Och det, som sagt, betyder ju inte att det är dåligt och att det inte kan vara någon annans påse, utan det betyder bara att det här är inte musik jag tycker om att lyssna på. På upphovet här ska jag också säga att vi har Isa Molin och David Sandén.
Isa Molin, som ju ändå har mycket att leva upp till i tanke på vem hennes pappa är. Hittills har hon ju varit med en gång tidigare som låtskrivare till Lisa Ajax Torn.
Helt korrekt.
Och då har hon ju
flera egna låtar.
Det har hon gjort. Hon är en jätteduktig tjej.
Ja, jag valde tydligen att inte tycka till om den där överhuvudtaget.
Nej, men jag hade ju lagt ut texten så ordentligt, så det fanns väl inte så mycket mer att tillägga.
Jag
kanske
vågade inte säga någonting. Nej, men här blev vi ju sedan då blåsta av stolen.
Ja, jag blev väldigt snabbt. Det är också en sån här, när SVT har uppspelning för media, det brukar de ha på tisdagar. Och det här var ju fortfarande covid-restriktionen som gällde, så att det var ju digitalt.
Ja.
Så att jag satt hemma vid min dator och jag minns att jag tappade hakan ner till golvet och fick snabbt plocka upp den och känna att jäklar, här händer det ju någonting.
Ja. Det här var inte allt det hon hade släppt på Spotify.
Nej, innan. Det här var ju mil bättre.
Ja. Det är otroligt. Och jag var ju i USA när det här hände. Det var ju otroligt dålig timing. Men jag vet att jag verkligen tänkte så här, deltävling 1. Spelar roll. Vi har liksom, det var Robin Bengtsson som var typ den som skulle gå vidare från den deltävlingen. Han var med. Och jag vet att jag också satt och tittade på klippet från repet och tyckte att det var toppenbra. Men sen någonstans där så dog min liksom internetuppkoppling. Jag var på de 7 haven och kunde inte se Cornelia. Och när deltävlingen sen sändes, då satt jag ju på ett plan på väg hem. Mm. Så då kunde jag inte heller se. Och sen när jag kommer hem så är det bara världens skräll som har hänt från ingenstans. Och jag förstår liksom ingenting.
Nej, och jag förstår det. För att helt plötsligt hade ju alla dessutom lite grann redan tagit ut segern för henne.
Ja!
Som sagt, hon var redan uppe på första platsen på oddslistan och alla bara, det där kommer inte gå att slå.
Nej.
Och det roliga är när man tittar tillbaka på det på den första deltävlingen, det var inte speciellt bra.
Nej, och appen funkade inte.
Nej, appen funkade inte.
På tal om det där.
Och då såg vi helt plötsligt hur tydlig vinnare hon blev när det bara blev telefonröster. Hon hade alltså 57 790 telefonröster i den första omgången, och eftersom hon vann så gick hon ju direkt vidare, så det var inte med i någon annan omgång.
Nej.
Men den som var tvåa då bakom, det var Robin Bengtsson, han hade 27 000 röster.
Oh,
så hon hade mer än dubbelt så mycket telefonröster som tvåan. Och en sån tydlig skillnad får man inte i appen, därför att alla sitter ju och kladdar och röstar på allt. Så att,
bort med appen!
Nej, inte med appen, men sättet man röstat på i appen. Det är viktigt. Men vi får se, jag fortsätter den kampanjen vid sidan.
Ja.
Men det är som sagt, jag minns ju det där att
att hela liksom allt stannade lite grann upp, och så fick du då låten inte släppas heller.
Nej.
Vilket ju var så här, och det är extra jobbigt när det är vecka ett och man ska vänta jättelång tid.
Ja, men det måste vara fruktansvärt. Eller det var fruktansvärt. Mm. Jag kunde ju tror jag att jag kunde se den när jag kom hem, för det ligger ju kvar ett dygn på SVT Play.
Ja, det brukar ligga till och med måndagen, tror jag, ja. Eller något sånt där, för att det visas ju repriser och så. Nej, men
där kunde vi dock tyvärr inte få den här publikeffekten.
Nej, för det var ju mycket begränsat med publik och det var...
Vet du inte, deltävling 1 tror jag till och med var ingen publik, var det inte så? Jo, det kom in senare.
Det fanns publik, man hade till och med genrekt med publik. Däremot hade man ju stängt av jättemånga läktare.
Just det, och alla fick sitta långt ifrån.
Ja, exakt, så det var väldigt utspritt. Men det var några hundra i Globen, var det. Men inte liksom...
Inte franseffekten.
Inte alls. Och som sagt, när man tittar på det i efterhand. Alltså det här var ju, den första deltävlingen 2022 är ju en sån där som går ner i historien när ingenting funkade.
Ja.
Ljuset var ju fel. Stackars Oscar som programledare. Ja, strålkastarna missade honom helt och hållet.
Han sa fel hela tiden. Höll upp fel.
Det var precis. Man hade lagt rekvisitan i fel ordning. Ja. Allting var fel. Ja. Och det ser man ju även i Cornelias nummer om man jämför med hur det sen blev till finalen när man hade städat upp det. Och hur man sen hade utvecklat det till Turin när man har ju lagt på lite pyro och liksom gjort det riktigt, riktigt snyggt. Det var ju ett av få nummer i Turin som hjälptes av den här döda solen som de hade bakom.
Eftersom vi hade en sån.
Nej, men det förstärkte ju hennes gröna prick. Va? Men det var också kul minne från Turin med den stora rekvisitaväggen som skulle rotera, och så upptäckte de att nej, det går inte. Nej. Så att vi måste ha den släckt. Ja. Det blir en stor svart regnbåge.
Nej, det blir sinnesfull.
Ja, men det här var också ett mycket, mycket härligt minne.
Men återigen så landar vi ju i att det känns som att tävlingsledningen inte ens riktigt såg det här komma, för då skulle den ju inte legat i deltävling 1. Utan här var det väl snarare Anders Bagge, va, som var vinnarkandidat, och möjligen Robin Bengtsson.
Ja, men absolut. Anders Bagge var ju en sån som det pratades jättemycket om innan. Så var det. Men här hade vi ju också John Lundvik till exempel. Sista deltävlingen var Klara Hammarström.
Just var Run to the Hills.
Ja. Så att här fanns ju liksom flera utmanare. Nej, Cornelia var det ju ingen som pratade om, och hade, som sagt, hon låg på 20:e plats på oddsen av då 28 bidrag. Och hade man trott eller sett att det skulle finnas någonting i det här, då hade hon ju inte liksom fått start nummer 6 av 7.
Nej, exakt.
I första deltävlingen. Där lägger man ju inte sånt, så att säga. Så
nej.
Att, nej, det är roligt.
Och på det temat då så vill jag ändå, nu hade vi ingen podd då, så det blir bara prat här. Men det handlar om den här kvinnan, va? Och då menar jag förstås inte den här låten, för att den skulle vinna, det var ju ingen skräll. Det visste vi ju redan när den var med på listan över artister nästan. Utan jag pratar om 2012, den allra första skrällen, höll jag på att säga. Men det stämmer ju inte riktigt. Men där gick vi ju in med en Danny och Amazing i bakhuvudet.
Mm.
Och man placerade Loreen, om jag inte minns fel, i typ... en tidig deltävling också?
Ja, jag vill minnas att det var den första deltävlingen. Jag vill minnas att det var i Växjö till och med. Och här, som sagt, det här är ju nu väldigt, väldigt länge sedan. Vi hade inte en podd, vi kände inte varandra.
Nej.
Men mitt minne från det här är att jag hade väldigt höga förhoppningar på Loreen, därför att jag hade ju älskat My Heart Is Refusing Me året innan. Och det var en sån här... Om ni kommer ihåg hur läget var för Sverige i Eurovision då, det var liksom ganska deppigt rent generellt sett. Nu flyttar jag tillbaka ett år till, 2011 alltså. Året innan hade vi åkt ut i semifinalen, före det hade vi liksom radat upp där 21 platser, 18 platser och riktigt trista resultat.
Och så tråkigt att vara Eurovision svenskt.
Ja, det var lite tråkigt. Men då minns jag den deltävlingen i Göteborg när Loreen gjorde My Heart Is Refusing Me, för jag var där. Och på väg därifrån så var liksom min telefon inte tyst. Den bara brummade och brummade och brummade, för att alla mina Eurovision-vänner runt om i Europa hade helt plötsligt hittat liksom Loreen och bara, hur kunde ni bara skicka henne till Andra Chansen? Ni är dumma i huvudet.
Där hon faktiskt sen åkte ut också.
Ja, men det var så här, deras budskap var väldigt tydligt. Där har ni en vinnare. Varför skickar ni den till Andra Chansen? Så därför var det lite grann så här, när hon skulle göra det igen, så man hade ju... Jag hade höga förhoppningar att det skulle vara bra, Men jag hade ingen förhoppning om att svenskarna skulle fatta det.
Nej.
Sen kommer jag ihåg att när SVT släppte låten, jag var faktiskt då på skidskytte på Holmenkollen i Oslo.
Ja,
så jag stod i 16 minusgrader eller någonting i kön för att köpa varm kakao.
Vad märkligt att jag inte kände dig då, verkligen.
Vi skulle spisa bollar med rosiner och dricka varm kakao och sånt, kosa oss. Och då stod jag och fulromade, för det gjorde man i Oslo på den tiden.
Just.
För att gå in på SVT och lyssna på låten. Och jag var, ja men jag, mind blown. Ja. Och då hade jag ju redan lässkriverierna naturligtvis från Växjö att flera då, till exempel våra Frenemies-lagerprofilerna, var ganska tydliga med redan då att det här är en låt som absolut kan vinna Eurovision. Redan på första repet. Det är lite mörkt, det är lite konstigt, men liksom bear with us. Tro på det. Och det hade de ju helt rätt i. Men det var ju absolut också en skräll i den meningen. Det var ju ingen som såg det komma innan.
Nej, framförallt inte då Christer. Om man vet lite hur han jobbar med att vart han lägger startplaceringen, så deltävling ett, typ bidrag mitten, är ju något som han bara... Det här ska med.
Ja, och det var ju också väldigt oklart. Det har vi ju hört många historier om hur det har gått till och hur man jobbade med den här låten från demostadiet tills dess att alla parter var nöjda, inklusive Loreen. Liksom, att det tog väldiga omvägar.
Ja, Danny gjorde väl den också, har jag hört.
Det kan säkert ha varit så. Nej, men, och det var väldigt många som var... Loreen hade väldigt mycket att tycka till om också.
No shit.
Så att det måste man väl ändå sätta upp på skrällkontot då. Här i efterhand så ses det ju fullständigt självklart. Det är ju en av de största vinnarna i Eurovision någonsin.
Ett
ikoniskt bidrag. Varenda svensk kan den ju.
Ja, och toppar ju ofta listan över de bästa Eurovision-vinnarna internationellt också.
Ja, och det var ju också låten som på lite grann kunde föra in Eurovision i topplistevärlden igen. För även om liksom Eurovision har varit stort under och modernt under en ganska lång tid ändå, så var det ju då den helt plötsligt man såg att det också kunde generera en världshit. Alltså hon chartade ju på topplistorna i Sydamerika med den låten. Och var väl Europa etta i 23 länder eller någonting sånt där, tror jag. Så att då såg man ju att det fanns en hitpotential i Eurovision. Och det behövde nog alla påminnas om. Så att det var en stor insats vi gjorde med den låten.
Ska vi då hoppas, kanske taskigt mot Måns att säga, men att det dyker upp något sånt här 2024, 25 till och med. Ja, men har du någon förhoppning om det?
Alltså, nej, egentligen inte. Därför att det är en annan industri nu. Jag är lite förvånad.
2022 hände det ju, det är inte så länge sedan.
Ja, men det var också pandemi. Vi fick inte träffas varandra. Nej. Ingen fick träffas. Numera är det liksom sagt, de här låtarna finns ju nu. Både
du menar att den lyckades hållas så dold för att folk inte träffades?
Ja, det fanns liksom aldrig någon, det här, men har du hört den här låten? Och så kommer det ett par lurar upp. Den skedde ju inte då, eftersom ingen träffades. Det fanns inga mingel eller events eller så när liksom branschen eller folk träffades på det sättet. Så att det tror jag var grejen då. Men det är klart att jag hoppas, jag vill alltid bli positivt överraskad. Så att jag ser ju inte det här att jag har suttit och sågat ett bidrag i förhand innan jag hört det. Och sen blir överraskad. Nej, men det är bara jättekul.
Ja. Ja, det är faktiskt väldigt roligt att lyssna på.
Mycket hellre det än åt andra hållet.
Ja, jättetråkigt. Tänk om du tycker nu att Måns låt suger.
Ja, det är ju jättetrist.
Och att det blir pannkaka av alltihop. Det blir ju inte bra.
Nej, det blir inte bra. Nej, men de vi har nämnt...
Skulle Måns vara med då? Nej, skulle
han. Nej, alltså han har ju sån kunskap och förståelse själv att han skulle aldrig sätta sig där.
Nej.
Men det är klart att jag bland de här 30 namnen hoppas att det finns en överraskning som åtminstone skulle kunna ta sig högt upp i finalen och bli en hit.
Och det är inte helt omöjligt, för det är faktiskt hela, nu kommer jag inte ihåg om det är 17 eller 19 artister som aldrig har tävlat i Melodifestivalen som är med nästa år. Och det uppskattar jag så mycket. Så det finns mycket överraskningar.
Och det finns flera som jag tror skulle kunna liksom ta sig den vägen. Kaliffa är en sån till exempel som lite grann flyger under radarn här. Ja. Långt ner på oddsen. Och jag känner att vi har ju röstat fram Medina flera gånger. Varför skulle vi inte kunna gilla det här? Så att det finns sådana namn som jag tror åtminstone skulle kunna ta sig liksom väldigt, väldigt långt. Om det räcker hela vägen fram. Jag tror som sagt det här Måns, Scarlett, John, Klara. Jag tror att den så här, väggen är nog lite svår att ta sig förbi. Men jag har jättegärna fel. Jag tar jättegärna en skräll.
Ja, jag stod här nu och började tänka vilka som är i deltävling 1. Men vi lämnar det där. Vi ska även I nästa nyinspelade avsnitt gå längs minnenas allé, men då går vi bara längs året 2024 i vår klassiska årskrönika. Mm. Nästa vecka däremot, då får ni återuppleva vår dokumentär om skandalen i Wien. Så här nu när det närmar sig 10 år sedan och man ska tillbaka i Mello. Och har ni inte lyssnat så ska ni få uppleva det för första gången. Det är spännande.
Ja, det är en väldigt rolig historia. Vi lade ner väldigt mycket tid på det där, ska jag tala om.
Ja, så lyssna. Tack.